In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you twisting everything I say. Twisting everything I say. So make that clear.
Det är måndag. Och det är januari och det är Sillypodden. Mitt namn är Patrik Syk, sitter här i poddrummet med Patrik Bränning och Erik Niva. Nu jävlar ska vi prata kinesisk fotboll tills vi svimmar av. Känns det bra, killar?
Alltså, det känns jobbigt att vi stirrar på Adam Alsing. Vi måste faktiskt ta upp det första vi gör.
Ja, det måste avhandlas. Ja. Det vi spelade ju någon gång in rörligt till den här podden och det var obegripligt då. Nu skulle det faktiskt finnas ett värde i det, för det påverkar ju hela arbetsmiljön att Patrik Syk helt har förändrat look.
Ja,
jag har fått glasögon. Det är det som har
Adam
hänt.
Adam och Gry och gänget. Jag vet inte vem som är Gry, men jag vet vem som är Adam i alla fall. Det känns som vi har sån här den pålagda radioskratten.
Anders Timmel med där också.
Ja,
då får du vara Timmel. Ja, jag är Gry.
Och du, ja, du är Gry.
Hon är från Norrland.
Ja, precis.
Hon håller på Luleå Hockey.
Hon måste vara från hon är från Luleå.
Ja, håller man på Luleå Hockey är man väl från Luleå, hoppas jag. Ja,
men då måste ni skratta inställsamt till alla mina skämt också, ni vet det. Det kommer liksom.
Har Timmel liksom den statusen, eller? Okej.
Även hos Adam Alsing, det har jag svårt att tänka mig.
Ja, i och för sig, men jag skulle vilja ha med Alex Schulman då också, när han drar sin vits om dagens u-landsproblem. Det får ni googla.
Ja, det får vi verkligen.
Det är starkt, apropå skratt från Adam Alsing.
Men vi ska inte börja där, var ju tanken. Utan vi har ju en ny Super Swede på gång. Eller är det en ny Ödegård, eller vad är det som händer? Patrik Bränning, du har skrivit om Alexander Isak de senaste dagarna. Du har väckt en del reaktioner.
Realfansen har äntligen kommit ut ur sina hålor igen. Det var länge sedan de var arga, för det har gått så bra för dem nu på senare tid. Så att jag har nästan glömt att det finns en sån stark svensk supporterskara till Real Madrid som kan göra sina röster hörda när de känner att någon trampar dem lite på tårna.
Är de sura på dig för att Jovetic gjorde mål?
Nej, det hade de kunnat vara.
Det tycker jag är rimligt.
Ja, absolut.
Men du ändå pratar ut scenen i ett radioprogram. Så.
Ja, jag kan vara sur på Sjögren av den anledningen. Det är inga problem.
Ja, absolut. Jag köper det. Nej, de är väl sura. Fast jag skrev en krönik om Alexander Isaks övergång. Och mest efterfrågade planen. Vad är tanken med att gå till Real Madrid? Mm. Ser han att han ska spela i A-laget om ett år redan? Eller ser han det om två år? Och ska han då spela B-lagsfotboll i spanska liksom, lägre divisioner där Martin Ødegaard uppenbarligen är för bra för? I 2-3 år utvecklande idé. Det var det jag ville veta, så jag har egentligen inte kritiserat någon.
Jag tyckte det var en ganska feg krönika.
Ja, absolut, den var väldigt feg.
Jag blev förvånad över att det blev så starka reaktioner på den.
Ja,
men det är ju så. Fotbollssupportrar behöver ibland inte sådär jättemycket för att tända till.
Nej, det är som du när vi börjar prata Liverpool då. Kan det spåra ur?
Men om vi nu ska då ta titta på den här övergången som vi väl tror ska bli av. Du har varit på Skytteholm idag.
Ja, det var varmt.
Var han där?
Han var inte där, han gjorde några tester som det hette. Och det kan man väl tro på eftersom han varit med landslaget på läger och missat de här första testerna alla gör när de kommer tillbaka från sin egen försäsong som han ju har, för att se om man har hängt med.
Den han hade i Thailand.
Exakt, ja. Så.
Nästa fråga blir då, var Markkanen där?
Markkanen var inte heller där, han har också varit en lätt hjärnskakning under sitt landslagsläger med Finland. Han var ju på samma ställe som Sverige var, så att, han var inte heller där. Däremot var Björn Westerström där och det gav väl lite. Det var ju lite speciellt, man står där, det är minus 4 grader, det är snö på planen, det snöar. Den är visserligen uppvärmd planen, men det är fan inte varmt i luften kan jag säga. Och så bara,
alltså, skit i väderleksrapporten.
Eller ska jag gå till Madrid? Det är ju det som där jag skulle in i väderleksrapporten.
Men vad sa Westerström då?
Han sa att, man hör ju på honom att han säger ju ingenting såklart, men det är saker på gång, det är ju tveklöst så. Han pratar framförallt om sin stora dröm för AIK nu, vad de ska göra med Alexander Isak-pengarna, vilket ju kanske intresserar väldigt många.
Han intresserar mig, vad ska de göra?
Den stora ambitionen är en egen träningsanläggning, det är det man ska investera i. Det är där, han pratar redan nu om att de ekonomiska underskotten har de senaste åren täckts av spelarförsäljningar, så att det finns ett väldigt värde även ekonomiskt i att utveckla spelare. Så att, stora drömmen är en träningsanläggning inom 2-3 år med, på ett sätt som inte finns i Sverige idag, som ska upp och konkurrera med de allra bästa. För han hävdade att träningsanläggningsmässigt så är vi ungefär där i Europa som vi är rankingmässigt för allsvenskan också. Att vi ligger jättelångt efter. Så det är den stora ambitionen.
Fan vad det är AIK-are vill höra.
Absolut.
Nu jävlar ska vi installera en träningsanläggning. Alltså jag ska inte raljera. Det finns nog en storskara sansade AIK-are som inser att det är säkert en bra idé, men det är inte det allra mest populistiska att säga i ett sånt här läge. Så det hedrar väl honom och klubbledningen och deras tänk, det kan jag väl tycka. Han sa ingenting om vart den här skulle ligga. I norrort vet jag ju att de är sugna om man vill kolla på Sundbyberg och sådär, men
absoluta ambitionen Solna. Sen beror det på lite hur marken ser ut, vart de kan vara och sådär.
Det är inte jättegott om kvadratmeter att bygga på i de där kvarteren.
Huvudstafältet är väl det han är uppe och flaggar för.
Ja, vi är inte ensamma om att vilja bygga saker där heller. Ska man ju komma ihåg. Så att
fan vad Huvudsta kommer gå upp i pris snart ifall vi ska gå in på det samtalsämnet. Ja.
Nej, men det är klart. Men titta, det finns ju ändå andra klubbar i Sverige som har gjort den här typen av investeringar och fått tillbaka ganska mycket. Vi kan ta BK Häcken som ett exempel, som investerade sina egna pengar i en med svenska mått med ett fin träningsanläggning på Hisingen då. Har ju genererat en hel del talang sedan dess från närområdet.
Ja, MFF har gjort en liknande typ av prioritering när de ändå har lagt en stor del av sina Champions League-intäkter på att betala av arenakostnader och sånt där trist och träigt och förnuftigt som är jävligt bra på sikt.
Ska man sälja sin träningsanläggning sen om det går dåligt?
Absolut.
Det finns alla möjligheter.
Ja, det öppnar upp. Okej, men det var så kul det blev på Skytteholm. Björn Westerström snackar träningsanläggning.
Ja, och sin ambition och sin, ja, men jag tycker ändå att det var intressant.
Ja, det
var väldigt bra utläggningar om sin egen roll och sin
egen typ. Jag tycker alltid det är trevligt att lyssna på Björn.
Ja, men han var bra. Och sen just det här att man måste faktiskt, även i hans, man kan inte satsa allt på en säsong som man tycker att de gjorde 2009, och så hade de helt plötsligt ingenting 2010. Och så sa han då att guldet blir väldigt mycket värt för spelarna och tränarna som går vidare, för de är ju guldet värt mycket som helst, men för klubben som står kvar så är guldet helt plötsligt inte värt någonting alls om du inte har liksom, om du verkligen byggt för den enskilda säsongen.
Så. Ja, nej. 2009 var väl en sak också, men både AIK och HIF, eller kanske inte HIF, både AIK och svensk fotboll förutom HIF lärde väl sig en hel del av Champions League-vänderna runt millennieskiftet och just hur snabbt en stor pengasäck kan försvinna ifall man inte har en väldigt tydlig plan för vart den ska bli av.
Ska vi säga det att vi har fått en hel del frågor om allsvensk silly season och inte minst då vad som händer i Malmö FF, för det händer en hel del där. Nästa vecka så kommer Fredrik Jönsson vara tillbaks, som ju har stenkoll på de här turerna.
Är han borta?
Ja, han är borta för den här veckan i den här podden.
Jaha, okay.
Han är skiftledig.
Jaha, okay.
Men han har inte försvunnit från jordens
yta. Det var den förhoppningen som väcktes i mig.
Men vi ska ta ett rejält grepp om allsvenskan om en vecka, så att ladda mera frågor till dess. Men vi måste ju stanna kvar vid Isak förstås, som ju blir då kanske den dyraste svenska övergången, alltså från Sverige ut i den stora världen. Och Real Madrid är väl det vi är rätt övertygade om att det blir, Patrik.
Ja, det är väl det allting talar för, och det är väl en illa dold hemlighet nu att det förmodligen kommer bli så om det inte händer någonting alldeles extremt uppseende veckan. Då har det väl väckt den här debatten om vad som är bäst, att gå till en stor klubb som bevisligen har Europas kanske bästa akademi, eftersom de är den klubb som producerat flest A-lagsspelare till de fem största ligorna just nu.
Är
de rätta enligt den här CIES Observatory som räknar ut i höstas i alla fall.
Ja, och där kan man ju i och för sig komma med invändningen att det borde de ju vara, eller de borde i alla fall ligga väldigt nära därinpå, för de har ju ganska goda förutsättningar att plocka vilka 15-åringar de vill. Så det är lite svårare för Partizan Belgrad att hävda sig i ett sånt sammanhang. Så den,
som också producerar den.
Ja, de producerar skitmycket och brukar också ligga högt upp i den där typen av rankingar. Så just den uppgiften tycker jag väl inte man behöver pumpa upp så där alldeles överdrivet mycket.
Hur ser du på det här?
Nej, alltså det jag tycker rent generellt, det är ju att man ska spela riktig seniorfotboll i möjligaste mån under de här avgörande åren mellan sig 17 och 20. Och jag räknar ju inte Real Madrid Castilla som riktig seniorfotboll. Det är liksom spansk division 3-fotboll inför 2,500 åskådare.
Gropiga planer.
Ja, det är det säkerligen också. Olle Ödegårds
största problem är det där.
Ja, han hade ju för sig rätt många problem. Absolut. I alla fall i början. Och där är ju frågan hur den värvningen egentligen var förankrad i hela klubbhierarkin och så vidare och så vidare. Mm. Men Alexander Isak är ju sannoliken ingen tanklös yngling. Han och de runt omkring honom har ju med all säkerhet haft vett att få en väldigt tydlig plan presenterad för sig. Och jag utgår ifrån att tanken är att Alexander Isak ska spela riktig seniorfotboll under de här åren. Det är möjligt att han gör ett halvår i AIK, att han säger ett halvår i Castilla om någon form av akklimatiseringsskäl. Men sen är det ju dags att lira. Och så har det ju också sett ut vad gäller Real Madrid de senare åren, då de ändå har byggt en väg mellan akademin och A-laget. Den vägen är inte rak, utan den vägen innebär ju att man måste iväg till Bayer Leverkusen eller till Juventus eller till någon annan klubb.
Det är helt okej att gå via Juventus.
Jo, nej, men det är ju den möjligheten man får som Real Madrid-spelare. Man får ju möjligheten att placeras i en klubb som till och med kan vara Juventus, en klubb som bedöms vara god för ens utveckling, och gör man det sen jäkligt bra där så häver de lånet eller utnyttjar en återköpsklausul eller erbjuder i alla fall en möjlighet att komma tillbaka in i Real Madrids A-lag. Och det är naturligtvis så att vägen till att spela på Bernabeu är ju jävligt mycket kortare för Alexander Isak om man skriver på det här kontraktet än om man hade valt en helt annan klubb. Så jag tror väl att det har alla förutsättningar att bli bra. Det är ju åren 2018, 2019, 2020 som kommer definiera exakt vart Alexander Isaks karriär tar vägen. Och han kommer ju inte spela de åren på Bernabeu. Frågan är vart han spelar dem och hur bra det sedan går. Men här och nu ser jag ju ingen anledning att underkänna hela övergången. Det gör jag verkligen inte.
Men är det inte bättre att gå till den där klubben som han sen ska lånas ut till? För man vet ju lån av unga spelare. Presterar du inte på en månad, då tröttnar ju de. För att de har ingen poäng i att liksom fostra dig och ge dig massa tålamod egentligen. Utan håller du inte, skickar de hem dig efter ett halvår. De får inga pengar för att göra en bra fotbollsspelare av dig. Om du istället flyttar dit liksom permanent, då har de ju ett större intresse i att faktiskt utveckla dig och ge dig alla chanser och sådär.
Alltså jag tror krasst uttryckt att den statusen han får i och med att bli en påkostad Real Madrid-värvning, den ger honom åtminstone 4 extra år och 2 extra klubbar, även ifall det skulle gå lite knackigt i början. Det är ju inte så att han har en möjlighet och sen är det slut, utan kommer man som en Ödegård eller som en Morata eller vad tusan som helst, så nog kommer det finnas klubbar som är villiga att investera förtroende i dig, även ifall det har gått tungt några säsonger. Så nej, jag tror väl att Alexander Isak alla förutsättningar att gynnas av att knytas upp av Real Madrid-imperiet, för det lyfter ju upp honom till en global nivå, och är man väl där så är det fan svårt att ta sig därifrån än som man försöker.
Om ni hade fått välja då helt, om ni utifrån det som ni läser er till, som ni tänker er skulle vara den absolut bästa plantskolan, om han skulle få välja precis vad han vill, vad hade varit det bästa alternativet skulle du säga, Patrik?
Skickar honom till Dynamo Zagreb? Nej. Nej, men jag tycker definitivt att han ska stanna i AIK ett år till. Jag tycker inte att han har dominerat allsvenskan än, och det är väl också en klassisk klyscha, men jag tycker faktiskt att man ska göra det också. Den här Ljungberg-grejen, du ska verkligen vara för bra för allsvenskan innan du lämnar allsvenskan. Där tycker jag det finns en poäng, och sen beror det ju på det, alltså om man kan få...
AIK hade ju aldrig vågat behålla honom ett år till.
Nej, men alltså om de kan lösa försäljningen nu, det är det jag menar, sen återlånet.
Men så blir det väl.
Ja, förmodligen, minst ett halvår. Så det är ju bra så långt. Sen måste han ju, som Erik säger, det måste ju komma en mellanklubb. Han kommer inte spela Real nu, han kommer inte spela Real om ett år heller. Alltså, vad säger att han ska göra bättre än vad Karim Benzema, Morata och dessutom alla andra världsanfallare Real Madrid har chansen att köpa?
Aubameyang kommer ju spela där. Precis, hyfsat snart. Ja. Det vågar jag nästan utgå ifrån.
Och är han bättre än dem om ett år? Det finns ju ingenting som talar för
nej,
det.
Nej, och det tror jag inte Real Madrid räknar med heller. Det tror jag inte är tanken.
Men då blir det ju lånet. Då blir det ju ett och ett halvt år Ödegård någonstans. Liksom. Men ja. Då gäller det att det är en bra... Alltså, då vill jag ju inte se honom i Holland om jag säger så.
Ja, men jag tror ändå det är bättre ifall man ska fortsätta på den frågan du ställde tidigare. Om man ändå ska spela för Heerenveen, så tror jag att det är bättre att spela för Heerenveen som Real Madrid-spelare än att spela för Heerenveen som Heerenveen spelare. Jag tror inte att chanserna blir färre ifall man inte tillhör Heerenveen. Tvärtom, jag tror just att statusen gör att man får ett större manöverutrymme.
Jag är inte lika säker, det är jag inte. Mm.
Vi får se vad som händer. Det är väldigt spännande i alla fall. Och jag menar, svensk fotboll behövde.
Ja, herrejävlar.
Ja, det är bra. Men jag tycker också en intressant aspekt som man inte riktigt pratar om, det är just det där, vilken valmöjlighet har han att välja egentligen? För AIK får, om de får 95 miljoner av Real Madrid nu, skulle han göra ett förnuftigare klubbval och välja en mittenklubb, då skulle ju AIK liksom max få hälften av det, om ens det liksom. Så att den pressen är ju också såklart påtaglig, och den måste ju ha spelat in i hans val också.
Du sitter ju ändå här med värderande formuleringar, om han skulle ha gjort ett förnuftigare val. Det här är alltså ett dumt val.
Jag hade mina citationstecken här som du såg, men som du tyckte att du ändå kunde räkna bort.
Ja, då såg jag faktiskt inte.
Nej, okay.
Ett förnuftigare val. Du måste bara ha gjort det med höger hand bakom ditt
bakom mikrofonen. Vi kommer prata om det här framöver också.
Det lär vi
göra. Var så säkra.
Jag vet ju ingenting om silly season, så tillvida att jag inte orkar följa alla agentutspel. Och jag
välkommen till podden.
Jag ringer inte runt och jag har inte så jävla mycket att tillföra på att säga. Så jag kan bara sitta här och ställa frågor utifrån min egen nyfikenhet och utifrån den insikt jag förväntar mig att Sjögren då har.
Och den lite föraktfulla människa du är.
Axa är den ganska mycket föraktfulla människa jag är i relation till silly season-cirkusen och en del annat också. Ja.
Det här med att han fortfarande kallar dig för Sjögren här tiden.
Jag ska inte släppa in en bitter äldre herre i studion idag som liksom vi ska ha med oss här idag.
Vi gick igenom det tidigare. St. James's Park är St. James's Park. Sjögren är Sjögren. Det kvittar om han säljer namnet. Det kommer ändå aldrig sätta sig i folkmun. När vi pratar om svenskar på väg till storklubbar, har vi avskrivit Lindelöf till Man United nu?
Det är min nästa punkt på min körschema.
Ja, fan, så jag kan också bli Adam Alsing.
Ja, exakt. Victor Nilsson Lindelöf som vi slog fast var klar. Nej, det gjorde vi verkligen inte.
Vi har slagit fast.
Vi skojade om det förra veckan bland annat, att han var helt klar och att hade uttryckt så, och Jönsson var då väldigt tydlig med att ingenting var färdigt och sådär. Och sen dess har det inte hänt så mycket.
Nej, det har väl hänt ingenting.
Jönsson försvann från jordens yta.
Exakt. Och BBC påstod återigen att Manchester United aldrig varit intresserade. Intresserade har de varit, och vi kan ju slå fast att de har försökt lösa det här. Sen är det ju intressant varför det har liksom intresset verkar ha svalnat, eller att liksom accelerationen i affären inte har gått så fort längre, för nu spelar han ju igen där i.
Man får ju känslan av att Benfica såg en möjlighet att få ut mer än de här 300 miljonerna som då utköpsklausulen låg på, och att Manchester United egentligen aldrig var intresserad av att betala mer än så, att det var någonstans agenter som hade smörjt båda parter åt varsitt håll här, att en agent pratar med Manchester United, så här finns en utköpsklausul och fin, här är bra, nästa så säger han till Benfica, men Manchester United, här finns ju ännu mer pengar att tjäna förstås, och någonstans så möttes de kanske inte riktigt där, och det finns
samma agent, så att det är ju Jorge Mendes som sitter där på båda stolarna
och du håller honom för god att lämna lite olika besked till de två parterna.
Ja, men jag tycker att han måste ju ha sett att i så fall kraschar affären, om det ena vill ha 500-600 miljoner och andra bara vill.
Med tanke på informationen som har kommit från Västerås också, så vet vi ju att förhandlingen har varit där.
Ja, det har det varit.
Men det senaste som vi också skrev om var ju det att Manchester United verkar inte vara intresserade av att betala mer än den här utköpsklausulen som finns.
Det känns som din spekulation där också, tror jag.
Ja, vi har ju skrivit om det.
Ja,
men då så.
Ja, exakt.
Alltså, det är inte min spekulation.
Det är våra uppgifter då, det är det man får landa på.
Det är våra uppgifter.
Ja, okay.
Ja, nej, men sen har det väl också påverkat, och det är det som i alla fall har rapporterats från England, att saker och ting förändras ju. Det som framstår som en väldigt stor köplusta under en resultatmässigt tung novembermånad kan ju framstå som någonting annat när mittbackarna blir skadefria och Man United börjar hålla nollan och vinna matcher. Och det tror jag ju vi ska väga in, att hade de fortsatt förlora sig igenom december och Phil Jones hade sett ännu mer förvirrad ut än han kan göra på vissa stillbilder, då hade väl kanske Man United varit beredda att lägga ytterligare 100 miljoner. Och nu var de förmodligen inte det då. Så får vi väl se. Det kommer säkert ta någon vändning till bara under januari.
Det blir ett försök till.
Men jag misstänker att det blir väl kanske till sommaren som vi verkligen får se till att följa upp detta.
Nej, det känns ju inte som att det finns ett en brand att släcka i Manchester United.
Nu litar vi på Rojo.
Absolut. Däremot så har en annan svensk försvarsspelare kritat på ett nytt kontrakt. Det är Martin Olsson som har
vill åka ur Premier League igen.
Ja, precis. Det kan man göra.
Ja.
Ja, det var en poäng upp till, ja, till Säkerberg. Däremot så ser ju det där försvaret inte så där jättestabilt ut i Swansea.
Men, nej, och en hungrig ytterback. Ja, alltså, visst, jag tror han blir en förstärkning, men jag kan känna att de hade behövt förstärka på tre andra försvarspositioner innan de kom till vänsterbacken.
De borde aldrig ha sålt Ashley Williams. Så är det.
Nej, alltså grejen var väl att han var ju värd mer för Swansea än han var för Everton. Visst, Everton gjorde ju också en på många sätt bra affär när de fick en halv miljard för Stones och kunde ta in Ashley Williams för en fjärdedel av priset ungefär. Men lika fullt var det ju ändå så att det var Ashley Williams som någonstans höll ihop Swanseas försvar år efter år efter år. Och nu finns det absolut ingen som gör det. Jag tycker deras mittförsvar är uselt. Jag tycker Kyle Naughton inte håller Premier League-klass som högerback. Och då är det Martin Olsson kvar då. Och ifall de inte värva mer så tror jag det kvittar hur väl meriterad Paul Clement är som coach. Jag brukar annars inte vara den som sitter i en silly season studio och säger att nu jävla ska det värvas överallt till varje pris som helst. Men när det kommer till Swanseas backlinje i det här januarifönstret, då kan jag faktiskt vara det.
Då kan du igen alltså.
Ja, om de inte värvar överallt till vilket pris som helst så kommer de göra. Nej, men ifall de är nöjda nu, ifall det blir Martin Olsson och ingen mer försvarsspelare, då åker de ur.
Snackas ju om att Phil Jagielka ska vara på väg bort från Everton. Det hade varit intressant om han gör resan ner till Swansea istället och får det ansvaret som Ashley Williams lämnade efter sig när han gick åt andra hållet.
Varför inte? Han är ju bättre än det de har, tveklöst.
Ja, så är det.
Han skulle till Sunderland eller vad var det där? Moyes.
Ja, det är
Moises
det säkert.
Boys.
Ja, så är det säkert.
Moises boys.
Vi får väl se.
Han tog dit Anicebe var väl en sak. Jag har också alltid haft den där inbildningen att det finns en spelare i Anicebe någonstans.
Man är alltid rädd när en flagg möter honom.
Liksom. Han är jobbig, ja, den jävla fysiken. Ja. Men Pienaar 2017, alltså den har jag faktiskt svårt att förstå.
Det är som gamla förbundskaptenen som har behållit sitt lag. Det är ju samma tendens det där. Kenny Dalglish tog även Newcastle och värvade Ian Rush och John Barnes som gick på kryckor och liksom.
Fan, ändå en lite imponerande tagen ur luften referens från 97 här och nu.
Den har jag ändå i mig. Ja. Den använder jag ganska ofta.
Aha, okay.
Nej, det är den jag har.
Det är den du har.
Det är prick 20 år sedan.
Ja, men det är den jag har.
Ja, det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den är stark.
Ja, den är bra.
Men Martin Olsson är i alla fall tillbaka i Premier League efter, vad blir det? Hur många månader i Championship?
Ja, ett drygt halvår ifall man räknar från säsongstarten.
Ja, precis.
Ungefär lika lång tid som man kommer vara i Premier League.
du är fast i,
ja,
den,
jag är fast
i den här tanken.
Jag kör jojo-karriären.
Vi dömer ut. Ja. Vi dömer ut. Han kanske kan skriva in en klausul att åker de ner så får han förhandla med andra klubbar.
Han borde göra det.
Skulle ni säga att Martin Olsson
har han den statusen i England att han skulle kunna skriva en sån klausul med Swansea?
Det kan väl nästan alla göra om det, alltså inte förhandla med vilket pris som helst, men till en fast summa bör du ändå kunna göra en sån här övergång. Med så prekärt läge och så desperat behov av förstärkningar som de
är. Men Swansea till varje pris lär har försökt med är ju att skriva in även en lönesänkningsklausul vid nedflyttning, och det har ingen aning om ifall de har varit i position att få igenom, men man är ju jävligt, det är ju en fälla som många desperat klubb har fallit genom åren, just skriver väldigt dyra kontrakt i januari och sen åker man ur ändå och sen sitter man fast i de där dyra kontrakten som man skrev för att man
kan vi ta som exempel
igen. Ian Rush och John Barnes.
Ja, John Joshelvi.
Han känner mer.
John Joshelvi dominerar ju The Championship.
Han är mer i grundlön än vad Neymar hade innan Neymar förlängde. John Joshelvi.
Har han det?
Ja, det kommer ut
som den uppgiften. Såg du den där?
Sen är Neymars kontrakt uppbyggd lite annorlunda kan man väl säga.
Såg du den där listan över de europeiska klubbarnas skulder som kom häromdagen? Det är så liksom, Man United ligger detta, och det är väl en sak med deras jävla Glazer-upplägg och deras intäktsströmmar. Det är inga problem för dem att ha 5 miljarder i skulder. Sen kom Benfica, just apropå Victor Nilsson Lindelöf och vikten av att få igenom bra försäljningar. De måste ju fortsätta, för de har fortfarande så här 3-4 miljarder i skulder, och för dem är det ett större problem än för Man United. Sen vad var det mer? Valencia var väl där uppe, men sen QPR liksom. Och för QPR med deras intäktsströmmar, då är det ju faktiskt ingen vidare sits som befinner sig. Men blev vi av med Sandro häromdagen. Vi pratade väl om det tidigare, just att fan, han skulle ha blivit en spelare, men det blev han inte. Det blev en jävligt dyr lönepost i QPR dock.
Ja, det är han inte ensam om att ha varit.
Nej, Julio Cesar sitter väl på bänken i Benfica just. Skuldbyta klubbar, skuldtyngda klubbar byter med varandra. Undrar vad som pröjsar vilken del av hans lön nu för tiden.
Känns inte som Loftus Road är någon extrem kassako heller.
Nej, men det hade fan kunnat bli det på det där sättet som alla Londonklubbar kan skapa sig jättelika intäkter. Man går ju till Loftus Road från Hyde Park utan problem. Så ifall de hade haft West Hams 60 000 platser och lägga i Premier League, då kan ju de också dra in 20 000 turister per hemmamatch och få snurr på det på det sättet. Men när man pratar markproblem i Solna så kan man ju bara börja prata markproblem i Shepherd's Bush och där kring, där QPR ska i så fall försöka utvidga sitt publikunderlag. Ja. Det är en fantastisk arena, men det är en jävligt liten arena, ja, som dessutom är hopklämd eftersom att det inte finns någon mark.
Där må jag ta, går in 20?
Ganska exakt skulle jag säga. Ja. Och har ni varit där? Den känns ju mycket tajtare liksom.
Jag har bara varit utanför.
Ja, men det är verkligen
många VIP-boxar och konferensanläggningar och sånt där.
Ja, det är väl en bretåre, så man ser till att det finns en VIP-box där bara han och Bernie Ecclestone ska sitta. Men där är ju verkligen, läktarna är ju så branta så att det känns som att de liksom böjer sig in över plan igen när man kommer upp på övre etage. Fantastiskt, liten skokartong.
Ja. Vi har fler svenska rykten faktiskt. Ska vi gå på dem medan vi ändå liksom känner oss lite på hemmaplan? Kim Källström, Patrik.
Ja.
Jag tycker den här kittlar lite grann. Kim Källström som ryktas hem till Djurgården. Även att, ja, hem. Nu får vi väl alla Hisings supportrar, Häcken supportrar på oss när hem egentligen då
ska vara. De klarar vi av, tror jag.
BK Häcken. Men det påstås i alla fall att det förhandlas.
Ja, väldigt svårt att hantera den uppgiften på något liksom logiskt sätt. Det började i supporterforum. Det var där det började. Det dök upp för några dagar sedan. Att han skulle
det är
vara
dåligt tänka.
Ja, och att det skulle presenteras om 4 veckor, vilket lät lite konstigt. Även det, och att det skulle vara en etablerad anfallare som också skulle vara klar för Djurgården. Det var väldigt konstigt. Och sen så blev det någon slags sanning. Och sen så ringde Bosse häromdagen, Bosse Andersson, och då lät det på honom.
Då kom det klara besked, förstår jag.
Absolut. Nej, men det lät på honom både on och off the record som om det där faktiskt inte var genomförbart just nu. Även fast det märks att han drömmer om det, såklart.
Men det som påstås ha förändrats, jag har inte följt det här heller i detalj, men jag uppfattade det som att det som påstods ha hänt var att det skulle ha kört ihop sig nere i Schweiz rent ekonomiskt. Helt plötsligt fanns det en angelägenhet att bli av med Kim Källströms kontrakt.
Plötsligt har någon finansiella problem i Schweiz.
Ja, precis. Men är det så det rapporteras?
Det är så det rapporteras.
Okej, okay. Är det så det är? Är nästa fråga.
Det är uppenbarligen så det är enligt schweiziska uppgifter. Sen vet inte jag exakt hur desperata de är. Det är svårt att tänka att det skulle vara så att de måste släppa honom mitt i säsongen. Det känns ju lite märkligt i så fall. Men det är klart att det finns en logik om de ekonomiska problem. De slåss inte om ligatiteln nu. Hur attraktivt är det att spela där nästa säsong? Kim är 34 år. Han har sagt nu efter Andreas Isakssons återkomst att det här är någonting ändå som lockar honom igen. Till sommaren känns det ju som en ganska logisk övergång då. Alltså, Grasshopper slipper en lönekostnad. Kim kommer till Djurgården. Djurgården vill såklart ha Kim. Att det skulle ske nu känns ju väldigt otippat då, om Grasshopper ska med och släppa på. Deras ändå bästa spelare har han väl varit sedan han kom dit. Har ju fått extremt mycket hyllningar där. Så att det hade varit en jävla kupp av Djurgården i så fall.
Man gillar ju det här med bästa kompisen går till en klubb och då vill man hänga på, även när det är på den här nivån. Vi har ju Jack Wilshere i Bournemouth till exempel, som ett exempel.
Ja, med AFOB som jag har noterat han heter nu för tiden. Han har lagt till en apostrof om för tröjan, så då får man väl referera till AFOB snarare än den FOB man alltid har pratat om.
Sen undrar man ju om Kim, precis som Andreas Isaksson, då ska flytta till Norberg liksom.
Ja, där han bor, i Västerås någonstans.
Norberg bor han i.
Ja, men ligger inte det i anslutet, ja, till Västerås.
Västerås, ännu en bit till tror jag.
Varför bor han där?
Hans fru kommer därifrån.
Så känner att det är på 10 poängsnivå.
Ja, men när de slagit sig ner där. Men det var ju kul i början när han inte hade någon övernattningslägenhet i Stockholm. Då gick han ju upp liksom vid 16-året och satt sig i bilen vid 7 och körde träningen till Djurgården. Sen körde han hem igen på eftermiddagen liksom. Såg honom också för några veckor sedan, eller för några månader sedan, sista landslagsträningen där. Så stannade han vid spelhotellet där, han var inte med i landslaget då, men i närheten. Och fick skjuts i någon Porsche där, det var en otroligt fin syn att se Andreas Isaksson försöka knuggla sig ur en Porsche. Det var faktiskt underhållning, det måste jag erkänna.
Han måste väl kunna betala några hotellnätter, det går väl ingen nöd på herr Isaksson?
Nej, jag anar att bostadskostnaden i Norberg inte är skyhög. Jag har en kompis därifrån, han brukar berätta en anekdot om att han hade en kompis där som ville köpa en lägenhet i Norberg. Så hittade han en ganska centralt i Norberg för 15 000 kronor. Det tyckte han var bra. Så han köpte den för 15 000 kronor. Sen när han köpte den och flyttat in så framkom det att det ingick en renoveringsfond som han då fick renovera för på 20 000 kronor.
Så renoveringsfonden var alltså dyrare än lägenheten.
Fan, det ligger där uppe. Alltså
det är en bit.
Ja, det är en bra jävla bit från Västerås. Det är ovanför Fagersta. Ja. Och där sitter han alltså.
Där sitter han.
Jaha, dra åt skogen.
Ja. Jag tror inte Kim kommer bo där.
Alltså Kim har väl byggt någon jävla jättekåk i Göteborg, vilket ju alltid såg som ett argument, eller i alla fall ett bevis för att det var dit han skulle när det var slut ute i Europa. Och jag ska inte påstå att jag har jättebra koll på hur gamla hans barn är, men de borde väl börja närma sig skolåldern. Mm. Och det har ju alltid varit sådana där saker som man trodde att ja, de ska inte låta det huset stå tomt, utan när barnen ska börja skolan, då sätter de sig där. Men han ska alltså fiska med Isaksson i Norberg, det är vad du säger.
Nej, det är inte vad jag säger.
Ja, det var vad du sa.
Han ska träna med Isaksson i Stockholm, eller vad jag säger. Nej, men det är ju Djurgården han pratar om när han pratar om att komma hem.
Så är det. Nej, det verkar inte som att han ska spela i BK Häcken. Nej. Det gör det inte.
Bra, men då kan vi Kim Källström eller? Och Norberg.
Ja, Norberg kan vi. Norberg kan lite vi.
Jag vill kunna med om Grasshoppers finansiär också. Det får Sjögren fixa till nästa omgång.
Det fixar om du lovar att lyssna.
Nu avkräver du mig saker som jag inte kommer kunna hålla.
Vi utlovade ju att vi skulle prata kinesisk fotboll i början på podden här. Och nu
har det är därför Erik är här, som har längtat.
Nu har vi hållit på en halvtimme och då börjar det väl bli dags att det drar ihop sig för Kina-kollen.
Kina-kollen?
Har vi en vignett i det här?
Absolut, rulla vignett.
Nej, ja. Nu blir det något sånt där, du vet, en stor gång eller något sånt där som det är det gamla 80-tals. Ja, men så här, lite smårasistiskt faktiskt.
Vi åker lite på Sanna Nielsen-kvot.
För Diego Costa verkar ju drömma om Kina. Denna lojala lagspelare som vi känner honom som.
Refererar man till honom som brasse eller spanjor nu för tiden?
Alltså jag kallar honom för brasse.
Ja, jag tycker du har rätt i sak.
Alltså han är ju brasse.
Till kynnet är han ju brasse, han känns ju inte så spansk. Det är ingen siesta liksom.
Du tycker han Copacabana och surftecknet med Ronaldinho eller?
Nej, men det finns galna brassa finns det.
Du tänker fängelseupploppet.
Exakt
liksom. Okay, då är jag med på tankespåret. Fan vad det verkar kärft.
Alltså jävla stört alltså, när man ser bilderna där också.
De håller ju på halshugga varandra inne i fängelsen liksom.
Och så brottssyndikat som slåss med varandra så, ja, nej, fantastiskt.
Det är alltså det här ni vill placera Diego Costa.
Absolut.
I liksom, rent,
ja, det är den brasilianska tankefåran. Det var där Sjögren hamnade.
Han är fan, du jobbar med Sjögren idag. Du jobbar ju extra mycket med det idag.
Ja, men det är klart, det måste fan. Det måste sättas ner fötter. Ställas ner skåp.
Har bråkat med Conte, vill bort från Chelsea. Har väl antagligen han vet ju att han kan tjäna oerhörda summor på en flytt till Kina. Och är väl sugen på det helt enkelt. Men så lär det väl inte bli. Det sägs ju att Roman Abramovich också ska ha satt ner foten för att han bekymrar sig över den här utvecklingen i Kina.
Han tycker takes one to know one. Alltså.
Ja, precis. Det här jättestora glashuset som han befinner sig i på Stamford Bridge där. Skickar han tegelstenar åt höger och vänster och tycker att det är för jäkligt med de här nya pengarna som har kommit in i fotbollen.
Men alltså, ja, det är väl uppriktigt sagt jävligt. Vad skulle Abramovich göra åt detta? Menar, hur satte han ner foten? Ringer han Kina? Eller vad?
Genom att vägra sälja den största stjärnan när han redan har sålt Oscar för en massa pengar.
Fan, såg du den tweeten förresten, Sjögren? Det kom någon tweet för, inte vet jag, någon timme sen som...
På Skytteholm, jag har inte kunnat hantera en mobiltelefon.
Den här gladde ju mig faktiskt lite oproportionerligt mycket, för man pratar ju så jävla mycket strunt och kommer inte ihåg en fjärdedel av det. Men det var någon som under någon sån här silly hashtag eller då tyckte att jag borde få mer cred för att... Så hade personen i fråga lagt in något sånt här ljudklipp från någon podcast vi spelade in i typ april-maj. Och då satt jag och raljerade om att det säkert skulle bli så att Oscar minsann skulle säljas till Kina för 400-500 miljoner. Och han skulle dubbla lönen som världens tidigare bäst betalda spelare hade fått. Och ja, det kan jag väl känna så här i efterhand.
Den får du ta.
Kunde du fick skryta något?
Ja, exakt. Det var ju därför jag var med i podden, kom jag på. Nu har jag satt här och funderat, vad fan är jag här igen?
Det är synd att alla missar hur Erik liksom har lagt upp sina händer bakom nacken nu och lutat sig tillbaka. Lite nöjd. Det
visuella.
Ja. Jag satt en spaning för 8 månader sedan.
Nu räknar jag hem den. Ja.
I detta nu ska jag retweeta den där tweet.
Ja, det får du göra.
Diego Costa har som sagt bråkat med Conte. Chelsea har sagt att de vägrar sälja honom. Och ett av skälen ska då vara att Abramovich känner att maktbalansen till den kinesiska fotbollen inte får ruckas för mycket. Man kan tänka sig att släppa en bänkspelare men inte sin största stjärna. Så finns det väl en annan anledning till varför man inte vill sälja Diego Costa, att man... Att han är lagets viktigaste spelare kanske.
Och att gör, de har enorma anfallsproblem bakom honom.
Gör alla deras mål. Och att Batshuayi som ska vara... den som finns bakom där inte är speciellt nöjd över sin situation i Chelsea, också vill bort.
Ett tag skulle han till Swansea i utbyte mot Llorente, sen såg jag att han skulle till PSG. Det är det ena eller det andra.
Men hur fan blev Llorente så het? Det är min största fråga.
Conte gillar ju tydligen Llorente, ja. De har väl polare sedan Juventus-tiden, misstänker jag. Så då vet han väl, apropå tränare som gillar sina gamla spelare, att han kan få ut minst samma sak av Llorente som Moyes kan få ut av Anicede.
Men han är inte den enda som har bråkat med sin klubbledning och vill bort. Payet, återigen en sån här stabil, lojal kille.
Ja, Kina spåret där slut nu eller?
Just det där.
Kina-kollen är
jag som för en halvtimme. Men det var över.
Jag springer i förväg i mitt körschema.
Jag gillar det, Kina, det var långa lag.
Det som vi skulle in på med Kina var ju att mitt i all den här hysterin och alla pengar och världsrekordslöner, så har nu den kinesiska staten bestämt sig för att nu får det någonstans räcka, tydligen. Och har då bestämt att i ligan får nu bara 3 utländska spelare spelas i varje klubb. Tidigare har det varit så att man får ha 4 utom asiatiska spelare plus en utom kinesisk men asiatisk spelare i truppen. Och då har man fått ha 3 plus 1 på planen samtidigt. Nu så får man bara ha 3 totalt sett. Och det räknas även in icke-kineser från Asien. Så 3 utländska spelare per lag.
Redig redogörelse.
Ja, den var stark. Ja,
den var lite rörig kanske. Men ni får spola tillbaka så lyssna på den igen. All information finns där. Så att spola tillbaka sig lite stund. Lyssna på den igen. Och det är klart att det här betyder en del för de klubbarna som nu har dynkt iväg ett par miljarder i lönekontrakt. Jag såg att Twitterkonto som var Evergrandes supporterklubb var jättearg.
Deras
ultras var, okay, var vansinnig på då det kinesiska
staten.
Nej, kinesiska FA, alltså kinesiska fotbollsförbundet.
Det där.
Som ju är kinesiska staten.
Ja, man ska nog ge fan i att vara vansinnig på den kinesiska staten i grunden. Men det är väl samtidigt också lite talande att det är ju en av få nationer där staten fortfarande bestämmer över marknaden, och det kan man ju läsa in lite vad man vill i, men det är ju sannoliken inte så att staten är ointresserad av marknaden och dess fördelar och dess potential, men här finns det ju ändå en nyckfull och oförutsägbar men ändå tydlig regleringsvilja, och det var inte lätt att veta att det skulle bli så för en månad sen. Det kommer ju knapphändiga och svårtolkade rapporter från Kina, men det här förändrar ju såklart spelplanen fullständigt, och det som händer är väl egentligen att Lars Sätra kanske får svårare att få kontrakt framöver. Viljan att betala extrema pengar för Diego Costa blir väl kanske bara ännu större, jag vet inte. Det känns inte uteslutet att kan man bara ta in tre stycken så får det lov att vara Diego Costa snarare än Lars Sätra.
Det beror ju på lite hur de förhåller sig då till just, alltså det påstås ju att det finns oro uppifrån också kring pengarullningen, och de är ju så rädda för att liksom tappa pengar utomlands att du inte ens får växla dina pengar i Kina till exempel dollar och sådär. Det är ju förbud mot det, så det har ju funnits spekulationer kring att det ska vara korruption bakom de här fotbollsklubbarna, att kineserna ju använder det för att liksom byta valuta och sådär. Det är väl svårt att bevisa det, men det är klart att det sticker i ögonen då om det rullar ut miljarder till liksom andra länder på fotbollsspelare då helt plötsligt.
Ja, nej, det är som sagt, Kina är ju svåranalyserad. Det är inte så mycket tabloid finstiltheter som man kan sitta och tolka, utan när det väl kommer en slägga från Kina så tenderar den att vara ganska stor och ganska dramatisk. Nu jäklar smäller det på riktigt här, och det här är ju ändå just den typen av genomgripande förändring som får en helt annan typ av betydelse än de små försök till regeländringar man ibland kan hitta i Europa. Det här är ju, det är en större sak än när liksom tredjepartsägandet förbjöds. Det är väl kanske den största transferregleringen som överhuvudtaget har skett i väst på ganska många år, och det här ser jag ändå som en större reglering än den.
Men vad tror du, de säger att de ska vinna VM, vad är det, vid 2050 ska de ha vunnit?
Ja, det varierar väl lite grann.
Men säg om 20 år då, kommer vi prata om liksom åren då vi var tvungna att prata om kinesisk fotboll, eller kommer vi prata om kinesisk fotboll fortfarande på ett liksom med respekt och aktfullhet?
Nej, alltså det jag tror, det är ett lite märkligt mål det där med att de ska vinna VM. Det är klart att det ligger i linje med den gamla tidens sätt att se på nationalstaten, att det är liksom landslaget.
De gillar att förhålla sig till den.
Jo, så är det ju. Men det tror jag ju alltjämt blir svårt. Vi får ju se exakt vilket lag Qatar får ut på benen när det är dags för VM 2022. Men jag tror väl ändå att det kommer gå lite trögt med det här att försöka värva till sig ett landslag. Och jag tror inte att Kina, hur många de än är och hur stora akademier de än anlägger, kommer kunna utbilda sig fram till att vara världsledande med sina egna landslagsspelare inom överskådlig framtid. 2050 överskådlig framtid, fan vet. Men det jag tror är ju att de kinesiska klubbarna kommer att etablera sig i någon form av världselit. Jag ser ju en framtid där det kommer bli jättemycket vanligare att Man United spelar mot New York City Red Bulls och Al Ain och Guangzhou Evergrande än att de spelar mot Wigan Athletic. Och där tror jag ju att de kinesiska klubbarna kommer ha en väldigt självklar plats vid aristokratbordet. Så att vi kommer sitta och fortsätta prata om de kinesiska klubbarnas värvningsoffensiver, det känner jag mig rätt säker på. Om vi kommer prata om det kinesiska landslagsundret i relation till VM-semin mot Tyskland, det är jag inte lika övertygad om.
Det är ju intressant det där med långsiktighet och vad som är överskådlig framtid. För jag såg, det var ett tag sedan, men det var en av ledarna i Kina där, jag vet inte vad deras premiärminister eller rikskansler eller vad de nu har.
Xi Jinping kan du kanske syfta på. Du kan syfta på någon helt annan.
Det kanske var han som gjorde någon slags intervju med i alla fall något västmedium och fick massa olika väldigt tillrättalagda frågor så, om revolutioner och det var liksom allt möjligt och politik, och fick frågan om
aktuella frågor i Västeuropas
debatt. Han fick bland annat frågan om hur den franska revolutionen har påverkat liksom världen och Europa och sådär.
Nej, någon gammal filosof tror jag. Jag tror inte det är en politisk ledare.
Nej, hans svar var, är det för tidigt att säga?
Ja, alldeles för tidigt.
Det är alldeles för tidigt att säga det.
Jag har gått på väggarna och resonerat kring
det. Ja, precis. Jag minns inte vem det var, men jag tyckte det var ett roligt citat angående överskådliga tidsperspektiv. Men det som också känns lite grann som med den kinesiska fotbollen är att staten har bestämt att nu ska vi satsa på fotboll. Befolkningen är uppenbarligen väldigt intresserad av fotboll. Många tittar på Premier League, på Champions League. Det spelas väldigt mycket på fotboll i Kina. Det är väldigt populärt. Och staten säger att vi ska satsa på fotboll. Pytsar ut asmycket pengar till de som kan fotboll i landet, nämligen klubbarna. Och säger, nu ska vi satsa på fotboll, bygg upp något. Klubbarna tar de här pengarna, köper de största, dyraste spelarna för... Ja,
alla pengar de har. Det är lite grann som när jag var, jag tänker mig själv när jag var så 14 och man fick det här studiebidraget själv och skulle köpa sina egna kläder. Det första man gjorde var att dra iväg och köpa en munkjacka som det stod typ Earth Crisis på och kostade 600 spänn istället för att köpa 10 pack strumpor som man behövde för 99. Och att pappa staten nu då sa att nej, nu får ni faktiskt dra i handbromsen här. Och
fan vad Diego Costa ändå, Earth Crisis hooden och Oscar strumporna, eller Lars Sätra.
Lars Sätra är väl strumporna. Strumporna.
Nej, men han är ingen Earth Crisis hood heller, för Earth Crisis är ju fängelseupprors mundering liksom.
De kanske skulle haft Björn Melin, Björn Westerström drömmen. Björn Melin.
Vem är Björn Melin?
Ja, jag har ingen aning.
Jag vet inte
vart det kommer ifrån. Björn Westerström drömmen och kanske byggt träningsanläggningar och så vidare och
satt igång en.
Ja, exakt.
Ja, det är klart.
Spela för HV71. Är det här? Är det?
Ja, men lite,
det är klart.
Lite.
Ja, det var i alla fall min instinktiva känsla kring det här när staten väl gick in och satte en begränsning här, att nej, nu har ni gjort fel, gör på ett annat sätt med
fan,
de här
pengarna. Det var fint, de tog höjd för en jävla liksom svepande metafor, använde bra bildspråk och liksom uthålligt berättande, och så faller allt ändå bara på Björn Melin och vi är helt fast i det.
Men det är ju sån,
jag tänker alltså, på hockey här.
Ja, nu är efter några år i den här poddstudion med mig så måste ni ju veta att det är ungefär så långt det brukar gå.
Vart har varit då?
Björn Melin,
AIK,
han är till en Lucko för fan.
Lucko.
Oh, han har tagit en vända till Neftechimik också.
Ja, vad en sån sak.
Han gjorde även en vända i Anaheim Ducks, är det Anaheim Mighty Ducks eller är det någon avkomma?
Nej, det är samma sak.
Portland Pirates, är det en NHL-klubb?
Nej.
Okay,
jag älskar din NHL-kunskap här.
Alltså, jag är ju felfri upp till 93 liksom. Jag tror att Ron Francis spelar för vart fan spelade han? Var det Hartford Whalers eller Pittsburgh Penguins?
Det var någon av de klubbarna. Är det Mike Modano-Holden?
Exakt, Minnesota North Stars. Det var någon jävel som påstod att de fanns nu igen.
Jaha.
Ja. Alltså, titta fan inte på mig. Då lämnar vi Kina via NHL då, och sen så tillbaks till London.
Det är där körschema idag.
Där Diego Payet inte vill spela för West Ham.
Diego Payet, fan, det ligger bra nu. Vem är Diego Payet? Googla du.
Diego Payet fanns ju faktiskt. Det är Gus Poyets son.
Men det är för att de står bredvid varandra, Diego Costa.
Nu ska jag kolla vart Diego Payet har blivit av. Det var länge sedan jag tänkte på honom.
Dimitri Payet vill jag prata om.
Du får inte. För Diego Poyet var ju, han tillhör fortfarande West Ham.
Nej, är det sant?
Jajamän.
Ja, vad fan.
Utlånad till...
Då vill jag prata om honom.
Han tycks fortfarande vara utlånad till det jävligt disharmoniska Charlton, som ju sålde Luckman till Everton, som gjorde mål bara en minut in på sin Everton-karriär.
Just det.
Så allting hänger ihop här.
Ja.
Men Poyet vill inte spela för West Ham mer.
Nej, det vill han verkligen inte göra. Han vill gå till Marseille.
Han vill till Marseille. Ja. Och frågan är, kommer det bli så här, Patrik?
Det man lärt sig av gamla strejker är väl att spelarna oftast vinner. Så att till slut, även fast man får Carlos Tevez vänta lite, så kommer han förmodligen få sin vilja igenom. Man kan ju hata honom och sådär för det här, men det är ju återigen det här liksom, om klubbarna inte respekterar kontrakt, vad ska spelarna göra? Han ville ju stanna i Marseille när han gick till West Ham. Det var ingen sak om den saken. Men presidenten, de hade ekonomiska problem. Presidenten sa du får gå, och han... fick gå. Och nu vill han inte stanna i West Ham, och han går till president och säger du, nu vill jag gå. Men han fick inte gå. Så att det är svårt det där, nu när Marseille fått en ny ägare och nya pengar. Så att han vill hem.
Fan, Diego Poyet alltså. Han bröt kontraktet med West Ham i somras, och sen dess tycks han inte ha fått någon ny klubb. Han har ju varit i diskussioner med Rangers, han har ryktats till Derby, men han tycks fan i mig vara klubblös alltså. Det är tufft att vara Poyet och Payet runt West Hams nya arena.
Han är för dålig på att mejla bara. Det är allt det handlar om.
Det är tufft att ligga bredvid Diego Costa i körschemat.
Men Payet, alltså, den är ju trixig, just i och med att ska West Ham sälja till Marseille, tvingas de sälja till Marseille, så får de ju en lägre övergångssumma än om de hade kunnat sälja till en Champions League-klubb. Apropå läx det här, kan Alexander Isak välja? Kan Dimitri Payet välja? Jag höll också att säga Diego. Och det kan man väl också ta in i den här ekvationen. Det är ju alltid ryggmärgsreaktionen när någon spelare börjar strejka så här. Ja, den giriga jäveln, nu ska han ha mer pengar. Men det som har kommunicerats är ju inte att Payet ska till Kina eller ens till Chelsea. Det är att han bara vill till Marseille och att hans familj redan ska flytta dit och så vidare. Och jag tycker ju verkligen att han borde kunna hantera den här situationen och sin status i West Ham på ett helt annat sätt. Men det är ju faktiskt inte pengarna han verkar vara ute efter. Det är en flytt. Det är en jävligt otajmad flytt som han sköter på ett osnyggt sätt. Men han kommer ju behöva gå ner markant i lön för att kunna spela för Marseille. Hur mycket ny ägare de än har, så har de ingen möjlighet att betala Premier League-löner ens för Dimitri Payet. Så även om nu West Ham sjunger om, ja, vad fan blev det nu igen, you've got some fucking front, you money grabbing cunt eller vad det nu var, så är det ju faktiskt inte en ekonomisk flykt den här gången. I alla fall inte så som det har lagts upp utifrån de läckor som kommer från hans stab och så vidare. Om det sen ändå slutar med att han går till Chelsea för 35 miljoner pund, så då får vi väl omvärdera allt det här. Men så som det verkar vara nu, så blir det ju Marseille för 20 miljoner pund. Och det är en skitdålig försäljning för West Ham såklart. Men om det nu är så att han kommer strejka fram tills han får flytta till Marseille, att det är allt eller inget och M eller inte ett dyft, så ja, så vet jag inte om de har några val egentligen. Jag vet inte tusan hur de ska komma ur det i så fall.
Så gillar de ju inte pengar i Marseille. Man såg ju på
Drogba-grejen.
Stick tillbaks till Kina.
Men vad, är de sura för den här vändan när Drogba håller på att kopplas ihop med Corinthians och grejer? Eller är de sura för att han inte har vänt hem tidigare? Eller?
Jag vet inte, det känns som de bara är sura för att ja, men nu är det liksom slutkarriären. De kanske känner att han nedvärderar dem ganska grovt.
Ja, att han borde se till att komma hem tidigare.
Vi ringer Simon och ser vad han har för tonfall när vi nämner Drogba.
Ja, exakt. Det gör vi.
Ja. En annan som inte vill spela för sin klubb är Josef Font.
Ja, jävlar vad tyst det har blivit om honom senast.
Ja, han lämnar in en transferbegäran, sen händer det liksom inget mer. Vad ska
det är
han ta vägen?
Patrik Karlgren, Englands Patrik Karlgren.
Jävlar vad hårt.
Nej, jag vet
inte. Det var en fråga. Patrik Karlgren en Maserati eller vad det var, sen är det bara tyst.
Ja, det var en fråga. Ja, du får svara på vad som hände med Karlgren efter du har redogjort för Fonte-läget.
Jag kan svara på båda fallen på en gång. Nej, jag vet faktiskt inte. Fonte är ju tyst. Alltså. Det känns som han känns som en sån spelare som sitter och väntar på tills det kommer en desperat klubb sista dagen som verkligen behöver.
Men lägger man inte in transferbegäran då? I så
det kan
man
ju tycka.
Exakt, han la in liksom första dagen på fönstret.
Liksom. Nu är det klart liksom.
Ja, jag stannar inte en jävla sekund till.
För jag vet redan vad som kommer hända nu.
Ja, det var ju den känslan man fick att det skulle vara klart nästan på en gång. Men
hur gammal
så
är han?
Där har vi debatterat.
Vi pratade om det förra veckan. Visst var han 30 då?
33.
Ja, just det. Han var lite äldre än vad vi trodde.
Jag tror på det desperata klubbkortet. Det känns fortfarande så. Det känns som hans framtid.
Ja, och det, jag såg ju här att James Pearce från Liverpool Echo var tvungen att gå ut tydligt.
Ja, det var no
och,
interest.
Ja, det var liksom verkligen inget intresse överhuvudtaget från Liverpools sida. Däremot så pratades det om att Southampton då vill ha Sacco som ersättare i det händelsen av att Font lämnar, vilket vi inte är helt säkra på. Men
det var ju några som gjorde kopplingen till Man United där också. Jaha, Lindelöf var krånglig, då ser de till att bara ta Font istället för det är enklare och jag antar att det också är Jorge Mendes eftersom att det är en portugis vi har
att göra med.
Undra om han blev bränd då. Vi ska ha in en mittback. Och så, nej fan, nu var Rojo okej. Nu borde jag tagit lite lugnt där, Font. Eller, jag vet inte tusan. Det känns ju inte som att det är någon självklart Premier League-övergång. Och vart ska han annars? Den får ju vänta in.
Kanske Everton.
Ja, kanske.
Då gör han det som där. Det är liksom en sidledes förflyttning.
Eller så skulle han till Benfica när Victor Nilsson Lindelöf flyttade till United. Kan man vara konspiratorisk?
Man tycker att Jorge Mendes borde ju kunna undvika att hans egna klienter blir klämda i någon form av dominospel.
Liksom.
Men det får vi lov att förutsätta. Men Everton kändes rätt när du sa det faktiskt. Det verkar ju på intet sätt orimligt.
Det pratas om att Jagielka då ska ner till Swansea, ja, och det kan finnas en karusell där.
Ja,
liksom.
Exakt, det är de domino-brickorna snarare. Ja, jag tror på det fram tills motsatsen är bevisad, precis som jag tror på Jorge Mendes tills Sjögren har googlat klart.
Han och Diego Costa hade dinner with super agent Jorge Mendes den 18 november 2016. Här alltså.
Fan, den dinnern alltså. den la grunden för en rörig januari månad för många parter. Carlgren då?
Han var inte med på middagen.
Okej, men var med på Skytteholm idag då?
Det var han inte. Han är ju kontraktslös nu. Han är ju inte AIK-spelare.
Han är inte AIK-spelare. Han har inget med AIK att göra. Alltså.
Nej.
Men han har en Maserati.
Han har en Maserati tydligen. Och ja, vi får väl se vad som händer.
Eintracht Braunschweig var det senaste jag hörde.
Ja, men han är svårplats. Jag tycker inte att han är så bra så att det liksom...
Så känns... att Eintracht Braunschweig kan ta honom.
Vi pratar inte om Braunschweig, men så att det känns som en självklart flytt ut till en bra europeisk klubb. Liksom. Så mycket tycker inte jag han har visat.
Vad är definitionen av en bra europeisk klubb?
Ja, men om vi pratar högsta ligor, att han ska gå in som första målvakt i en högsta liga. Liksom.
Det är väl fortfarande det där att många klubbar utgår ifrån någon form av profilbild. Och även om Carlgren är större än man tror, han är längre än man tror, så kanske han inte riktigt tickar de där sökmotorsrutorna. När någon sätter sig med sin Championship Manager databas eller Football Manager, då klickar man i målvakt, okej, okay, minst 1,90, och det är ju inte Carlgren. Jag tror, utan att behöva skämta bort den misstanken, att de flesta och de största europeiska klubbarna, inte bara de största, de större europeiska klubbarna i grunden tittar på större målvakter.
Ja. Så vart ska han då? Det är den som är så svårplacerad.
Nej, jag vet inte.
Det känns jätteknepigt tycker jag.
Det är inte min karusell, men Nej. Som sagt, jag återberättar ju bara det andra påstått, och det senaste jag hörde var Braunschweig.
Molde.
Ja, fan, vad Randers. Ja,
någon kan ju sy ihop en turkisk övergång, det tror jag ju, men frågan om det blir. Liksom.
Förra veckan slog vi fast också att Bayern München minsann inte gör affärer i januari. Joho då, det gjorde de visst. Hoffenheim hade tydligen två duktiga spelare i Niklas Süle och Sebastian Rode, och då blev de Bayern München-spelare.
Då behövde vi lite fler tyska landslagsmän. Det var varit någon slags diskussion.
Fanns en tysk klubb med två bra spelare. Då blir de
För fan, Europas enda, de europeiska toppligornas enda obesegrade lag, TSG Hoffenheim.
Just det. Det är han tränaren där, va, som är 32 eller något sånt där.
29.
Han är 29.
Om man inte har hunnit fylla sen sist.
Fruktansvärt obehagligt.
Här. Julian Nagelsmann.
Exakt.
Var 29 senast jag kollade. Och det är precis den tränaren som pratade med Gilouan Hamad om honom för någon månad sen, och han sa ju precis det, att vad fan, när man har med honom att göra, man upplever det som att vi är oslagbara. Det är liksom, det finns inga som kan slå oss. Spelar ingen roll vad man för spelare, utan han har en sån jävla aura som man klarar av att överföra till laget. Och det här säger ju Hamad trots då att han har blivit petad av denna tränare. Men han är liksom, jag kan inte låtsas som någonting annat än det som är sanningen. Så jävla stark är hans utstrålning. Så det är klart att han har ju också hjälpt till att ge dessa ganska anonyma komplementspelare, ifall man pratar i ett FC Bayern-sammanhang, den övergången. Jag tror väl att Süle har väl förutsättningar att få spela. Det är ganska många skadedrabbade spelare i FC Bayerns backlinje. Det går inte att lita på att Hummels och Boateng alltid håller ihop. Rode, alltså han är mångsidig, men det känns ju verkligen som en backup-värvning. De kan sätta in honom lite här och lite där, och i rätt många matcher inte alls. Så det är inte det är inte.
De kanske är bästa kompisar.
Vilka? Ja, de två.
Jag ska fiska i Norberg sen. Ja. Några år.
Ja, nej, det är, jag tror inte att det är. Det är inte FC Bayerns muskelspänna värvningar. Det är klart att de gillar ju det där, att så fort någon annan Bundesliga-klubb gör lite avtryck, så nog fan ska sättas käppar i hjulet.
Yep.
Men de kommer ju göra större värvningar innan 2017-2018 rullar igång.
Men jag tänkte på tränaren där igen, som vars efternamn är jättesvårt.
Nagelsmann.
Han är typ 10 år yngre än Eddie Howe då.
Ja, Eddie Howe ser ju så ung ut,
ja,
som han
är ju närmare 39. Vilket är så här, han är den unga, lovande framtidstränaren. Så. Det är fantastiskt.
Men han är helt sinnessjukt ung. Det, vet ni när det senast var en ungefär lika ung eller till och med yngre tränare som gjorde någon form av avtryck i en europeisk högsta liga.
Nej.
Bob Houghton. Back in the days.
Back in the days.
Det är alltså 40 år sedan. Ja. Drygt 45 snart.
Precis.
Roy Hodgson ska man ju såklart väga in där när han kom till HBK.
Ja. Det låter sig liksom inte göras nu för tiden med alla livremmar och hängslen som ska tas.
Livrädda men det är ju... klubbledningar.
Ja, men precis. Fan, tyskar, alltså, de fattar ju mycket. De har greppat en hel del av om hur livet ska levas, både runt
fotbollsplanen.
Både runt fotbollsplanen och i andra sammanhang.
Herregud,
och,
vad tunn
is. Vad fan, jag lever i nu.
Ja, det är fint.
Och deras... syn på fotbollsutbildning och tränarutveckling och allt det där, den är ju föredömlig.
Vi måste kasta in ett par frågor också före vi knyter ihop den här säcken. Vi tar väl en om Tottenham då när vi har Erik med. Nu var det ett svårt namn också. Joey Krepulja ska det nog vara. Kanske.
Det är han som ställer frågan snarare än om vi ska värva.
Det är han som ställer frågan. Han skriver, mitt Tottenham går väldigt bra. Finns det stor risk att tappa spelare? Om United till exempel missar Champions League, hugger de Ali eller Kane då?
Nej, så har de inga möjligheter att göra. Det känns helt riskfritt faktiskt. Skulle Tottenham missa Champions League så befarade jag tidigare att vi kanske kunde bli av med Loris, men nu har ju han också förlängt. Och när det kommer till klubbledningar, intravärvningar i Premier League och just Daniel Levy, så betyder faktiskt kontrakt någonting. Du kan säga att det inte gör det, men även om Dele Alli eller Harry Kane skulle få för sig att vilja någon annanstans, så skulle inte Daniel Levy sälja till Man United utifrån rådande kontraktsituation. Det finns inga möjligheter att det skulle hända överhuvudtaget. Möjligen om Tottenham missar Champions League och Dele Alli fortsätter vräka in så här många mål i 18 månader till, så kanske Real Madrid bjuder 1 miljard, och det kan Levy tänka sig att sälja till. Men han har ju baxat upp Spurs till en position där det inte längre finns något behov av att sälja till en Premier League-konkurrent. Ifall ett läge uppstår så kommer han spela hardball. Då kommer han göra som han gjorde med Luka Modric, att vägra släppa honom till Chelsea, pressa ur ett år till ur honom och sen låta honom gå till en utländsk klubb. Så att Kane eller Ali skulle hamna i Man United i sommar, 0% risk.
Mm. Johan Lidbäck skriver, Lidbäck till och med, vad händer med Sturridge? Är han nöjd med att få nöta bänk slash agera inhoppare?
Såg skitnöjd ut på bilderna igår. Men det gör jag ju för sig allt. Han ser sur ut när han har gjort mål till och med.
Ja,
så.
Ja exakt. Det får en annan podcast.
Han ser sur ut till och med när han ler. Det är faktiskt en prestation.
Ja, han ser ju sur ut liksom. Men det var någon som sa, det var ju liksom skriverier för några veckor sedan om att han hade sett så väldigt sur ut på bänken. Och så var det någon i en annan podcast som sa att, ja, men, så jag tänkte jag skulle googla Daniel Sturridge och se hur lång tid det tar innan han hittar en bild och han inte ser sur ut. Det var så här, du vet, den 38:e bilden på så här bildgoogling, så såg han inte sur ut. Så det är liksom så han ser ut. Men jag tror att han är rätt sur. Jag tror inte alls han är nöjd. Jag tror att han har en ganska grandios självbild faktiskt, om att vara den största stjärnan i det där laget. Och det är han ju uppenbarligen inte just nu, för det är Jürgen Klopp som är med ganska bred marginal. Och
ja,
det,
Lallana är en betydligt större stjärna än vad Sturridge är.
Han är en viktigare spelare. Ja,
jag älskar uttalet på Lallana.
Lagerbäck-uttalet.
Lagerbäck-uttalet.
Lallana.
Lallana.
Och så vad händer med Sturridge? Jag har svårt att se Sturridge stanna i sommar faktiskt. Jag tror inte han går nu i januari. Jag tror inte det finns sånt jätte liksom behov av honom på marknaden att det är de här klubbarna som typ West Ham eller så som skulle vara intresserade. Jag tror inte att han själv är så där jätteintresserad av att göra en januariflytt i det läget som är nu. Han kommer nog få sina chanser, men jag tror inte han stannar en säsong till.
Nej, men jag tror inte, alltså det hinns inte göra sin övergång i januari ifall det inte blir någon så här jätteuppspeedad domino under fönstrets sista dagar, Andy Carroll Suarez. Nej. För skulle Sturridge, skulle det vara krattat för en flytt, då hade vi hört talas om det nu. Ja. Då hade det redan sipprat ut. Så jag tror inte heller på någon januariflytt. Däremot är det intressant att fundera kring vad som kan hända i sommar. Jag delar uppfattningen om att blir det en Premier League-flytt, då blir det typ West Ham, mm. ifall det nu finns en sån kategori av klubbar. Jag tror att han skulle ha ett större handlingsutrymme ifall han tittade utomlands. Jag tror att nu ska jag bara ta liksom den fallna storklubben som vill starta om ur luften, mm. Milan eller Inter. Nu säger jag inte att just det specifika behovet finns, men, ja, men säg att Milan tröttnar på att backa, håller på att krångla fram och tillbaka alla vänder. Mm. Ja, så Sturridge till Milan. Ja, men det finns någonting i ungefär den kategorin av övergång som jag tror skulle kunna bli aktuellt.
Mm. Eller den här märkliga missnöjd mot Icardi, till slut får honom att bara lämna liksom.
Är det så jävla märkligt?
Hota sina egna fans med maffian från sitt hemland. Det är,
fine. Han gör ju mål i alla fall. Han är ju bra i alla fall.
Ja, det är han, jävlar i mig.
Jag ska se här. Emil Johansson skriver: vem skulle Chelsea kunna värva om Costa skulle lämna?
Ja, då är det just, då skulle den här anfallsdominon kunna komma igång. Att de...
Men vem börjar de med då verkligen? Alltså?
Ja,
nu är ju PSG också, de är ju riktigt jäkla sugna på en anfallare också. De, har en, de är ju nere på Fernando Llorente, Batushai-nivå liksom.
Nu ska jag tänka, jobbade Conte ihop med Morata?
Ja, det måste han ha gjort.
Ja, det borde han väl ha gjort.
Mm, eller?
Tveksamt va?
Ja, strunt samma, men det ska liksom, ja. De har fått en halv miljard för Oscar, de får 800 miljoner för Diego Costa. De säger till Real Madrid att ja, men ni får 900 miljoner för Morata. Att det blir just den här galna grejen när Liverpool får en halv miljard för Torres och bjuder 350 för Andy Carroll, som var helt uppåt väggarna då. Men just att den ena transfersumman hängde ihop med den andra. Det skulle ju kunna bli den typen av variant. Att de... Jag tror som sagt Aubameyang vill ju verkligen till Real Madrid, men ni får en miljard för Aubameyang, då kan ju inte Dortmund säga nej, och då kanske Aubameyang också skulle kunna gå och svänga. Det är just att skulle de behöva göra den typen av värvning med väldigt kort varsel, då måste de ju bjuda helt absurt mycket pengar, och Kina-pengarna skulle ju möjliggöra det. Det skulle ju möjliggöra just 350 miljoner för Andy Carroll ifall man återvänder till den liknelsen, att de bjuder dubbla marknadsvärdet för någon väletablerad anfallare, och det tror jag inte är helt uteslutet liksom. Där tror jag att vi skulle kunna hamna.
Vad ser ni för marknadsvärde på Daniel Sturridge just nu då?
Just nu? Mm. 30 miljoner pund.
Mm. Skulle han... Har han den statusen så han skulle kunna gå in i ett av de större lagen i England eller?
Tänker du tillbaks till Chelsea då?
Ja, men alltså, det har pratats om Arsenal tidigare, att de har jagat en forward som är snabbare än Giroud. Men
Giroud
det...
gör ju mål i varje match, och när han inte gör mål gör att spela Alexis, och när inte Alexis spelar så sätter Lucas Perez en volley, så det är väl uteslutet. Det är väl i så fall just, ja, men om nu Chelsea säljer Diego Costa, skulle han kunna flytta tillbaka? Skulle Lukaku kunna flytta tillbaka? Det är ju också en sån där värvning. Mm. Okej, Lukaku, de kommer stånga för att försöka få över 400 miljoner för honom när det väl blir svårt att behålla honom. Om Chelsea går in nu och säger 850 miljoner. Mm. Ja, nej, men sånt skulle ju kunna hända.
Ja. Helt klart. Hörrni, det var allt vi hann den här måndag eftermiddagen. Tiden sprang iväg som den ofta gör. Vi är tillbaka.
Det var Kina-kollen.
Det var Kina-kollen. Det var Diego Poyet.
Ja. Någonstans där vi pikade också.
Fan, jag ser fram emot din vignett till Kina-kollen. Alltså, du kommer inte undan från att göra den nu. Det hoppas jag du inser.
Vi får se. Den som har tagit sig så här långt, den vet hur det blev. Vi hörs om en vecka igen. Imorgon så är det Premier League-podd.
Klipp en ljud från Kung Fu Panda.
Ja, tjena, att Erik gör den här vignetten. Med återskapa ljud från Kung Fu Panda.
Vi hörs om en vecka igen. Ha det bra.
I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.